I Ryssland odlar man gärna en bild av att vara ett oövervinneligt land. Ryssland är enligt president Putin så starkt att man kan fortsätta kriget i Ukraina nästan hur länge som helst. Ryssland har helt enkelt så stora resurser att det är lika bra att ge upp och låta Ryssland diktera villkoren. I väst odlar man hellre en bild som säger precis det motsatta. Ryssland har en ekonomi som i storlek motsvarar ungefär Italiens. De lever över sina tillgångar och går därför mot en ekonomisk kollaps inom en, ja, till och med ganska snar framtid dessutom. Den ryska ekonomen Anna Prokopenko, som fram till 2022 jobbade vid centralbanken i Ryssland, hon kritiserar oss nu för att vara alltför svartvita. Verkligheten finns någonstans där mitt emellan. Och därför har jag bjudit in två av våra bästa experter på Rysslands ekonomi för att reda ut hur det riktigt ligger till just nu med Rysslands ekonomi, nämligen Laura Solanko från Bofit vid Finlands Bank. Välkommen.
Tack så mycket.
Och med oss från Stockholm så har vi Torbjörn Becker som är chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Och jag själv heter Maria Nylund. Jag tänkte att nu får börja med att berätta vilken bild av det här nu som jag målar upp här i inledningen. Alltså vilken bild är mera rätt tycker ni? Att Rysslands ekonomi är väldigt motståndskraftig, anpassar sig och att Ryssland därför är närmast omöjligt att kuva med ekonomiska medel eller att Ryssland närmar sig ekonomisk kollaps. Om vi börjar med dig Torbjörn Becker, vad tycker du?
Ja, det är väl tyvärr så att sanningen ligger någonstans lite mitt emellan. Det är nog mer korrekt att säga att Ryssland har försatt sig på lite av en ekonomisk utförsbacke med den här krigföringen i Ukraina. Och därmed så ökar ju risken naturligtvis för en ekonomisk kollaps, men att den ska hända med någon absolut säkerhet inom, låt säga, 6 eller 12 månader, det kan nog ingen riktigt säga. Men det är också helt fel från ett ryskt perspektiv att säga att sanktioner inte påverkar, att de kan hålla på hur länge som helst. Så att det är ju inte heller sant. Så att tyvärr är det nog så att sanningen är någonstans mellan de här två extrembilderna, så att säga.
Vad säger Laura Solanko?
No, visst är det så att sanningen är någonstans emellan. Ja, eller man kunde nu ju kanske säga att båda bilderna är fel. I botten är ryska ekonomin en ganska vanlig ekonomi. Varken oövervinnligt eller särskilt motståndskraftigt. Alltså det om man nu tänker att under de senaste 3,5 år har staten ökat offentliga utgifter enormt. Vilket har lett naturligtvis till tillväxt, inhemska investeringar och konsumtion och också har BNP ökats. Men övriga delar av ekonomin har sett ganska blygsamt tillväxt. Och nu ser vi redan att tillväxten avtar eller stannar. Och även om statens utgifter fortsätter att öka. Men det här menar inte att ryska ekonomin skulle kollapsa på någon sätt. Marknadsekonomier brukar inte att kollapsa. De anpassar sig. Och på det sättet är ryska ekonomin en helt vanlig ekonomi.
Vad tänker du Torbjörn Becker om det där? Rysslands ekonomi är en helt vanlig ekonomi.
Ja, det är en helt vanlig ekonomi mått att även Putin har en budgetrestriktion och Ryssland har en budgetrestriktion. Mm-hmm. Det man kanske kan ändå säga skiljer åt är att staten i det här läget kontrollerar väldigt mycket av de aktiviteter som håller igång ekonomin. Och därmed är det ju en risk om staten inte får in tillräckligt mycket inkomster så blir det naturligtvis problematiskt att hålla ekonomin igång på det sättet man har nu. Och det sen kan vi också diskutera vad vi menar med ordet ekonomisk kollaps. Det är inte helt osannolikt att till exempel Ryssland skulle kunna ha en bank- och finanskris som vi har sett i väst i flera olika omgångar. Givet hur man liksom sköter utlåningen till det militärindustriella komplexet och så vidare. Så att det är klart att det finns en sannolikhet att det finns en sån ekonomisk kris på horisonten för Ryssland. Men som vanligt då så är det problemet att vi vet aldrig riktigt när den händer och exakt hur stor sannolikheten är. Så att jag håller helt med Laura, det är en vanlig ekonomi, men då med tillägget att staten kontrollerar väldigt stor del av ekonomiska aktiviteterna idag.
Mm. Det stämmer nu helt och förstås är det så att under krigen har statens roll i ekonomin ökat. Det ökats ganska mycket och det är någonting som händer under krigstiden. Jag kan ju inte tänka om ett land när det skulle inte hålla. Mm. Och också det faran att ha någon slags bankkris eller att det är svårt att finansiera alla utskott. Det är ju helt vanliga saker i en marknadsekonomi. De är hoten som alltid är. Mm. Finns där. Men det inte menar att det skulle vara någon slags kollaps på det sättet. Som, jag tror att man kanske många av oss fortfarande har Sovjetunionens kollaps på bakhuvudet och tänker att kanske Ryssland kunde falla sönder på samma sätt. Mm. Och det är faktiskt en fel historisk parallell, tror jag. Att Sovjetunionen kollapsade för att det politiska legitimitetet av den här regimen föll samman. Och så jag åtminstone ser inga tecken vid Ryssland att Putin-regimen skulle ha några tecken av kollapsa. Mm.
Ja, tror du, Torbjörn Becker, att det är Sovjetunionen som liksom spökar här i bakgrunden av Mabonsen? På något sätt tror att Ryssland fortfarande är ett Sovjet liksom, som fungerar på samma sätt. Och därför så väntar vi nu bara på att staten ska göra en massa felbeslut och sen kollapsar allt sammans.
Ja, alltså det är klart att det finns det i vårt bakhuvud, men igen, Ryssland har ju varit med om ett antal ekonomiska kriser. Man hade också ett IMF-program på 90-talet som en konsekvens av att man inte hanterade statsfinanserna rätt där i början. Och det är väl mer den typen av scenario vi kan se framför oss nu, nämligen att staten inte skulle sköta sin makroekonomiska politik och att man skulle få oro i banksektorn. Så att jag tänker att den sovjetiska parallellen är att dra det för långt, men det är inte så att det här systemet inte kan råka ut för det som vi tänker är ekonomiska kollapser i marknadsekonomier eller sådana här tillväxtmarknader. Till exempel i Thailand också, som var samma typ av kris som Ryssland då hade i slutet av 90-talet. Så att i mitt huvud så är det mer den typen av kriser jag ser framför mig. Mm. Snarare än att man faller samman som Sovjetunionen, tror jag. Mm.
Men vi hade en liknande diskussion för ett år sedan ungefär, Torbjörn Becker, där du också var med då tillsammans med Ilkka Salonen som har jobbat inom bankvärlden länge i Ryssland och det där. Och då förstod jag på dig ändå att du förväntade dig att det nog skulle uppdagas liksom konkreta och större problem liksom inom, säg nu, ett år eller två år. Och nu har det gått ett år. Har det överraskat den här motståndskraften dig?
Nej, alltså jag tycker nog vi är på det här sluttande planet ut. Vi ser nu att man inte har så mycket kvar av de likvida tillgångarna i den här nationella välfärdsfonden. Och vi ser att BNP-tillväxten, även om man då ska ta officiella ryska siffror med en stor nypa salt, att även det man redovisar i princip nere på nära nollnivån. Och så vet vi med ganska stor sannolikhet att de underskattar den inflationen som man försöker berätta för oss att de har.
Mm, ungefär 8% just nu.
Ja, och att det skulle man inte ha om man har en styrränta på 18% och som var uppe på 20%. Så att det är ju fortfarande så att det nog finns en hel del makroekonomiska siffror som vi får ta med en viss nypa salt åtminstone. Så att de är ju definitivt på den här utförsbacken nu. Men igen, jag tror inte det är liktydigt med en kollaps som vi pratade om, utan det är mer bara att det går dåligt för ekonomin om man bedriver den här typen av politik. Mm. För den tillväxt man har ju inte varit den typen av tillväxt som skapar långsiktig tillväxt i slutändan. Det är ju inte investeringar i skola, sjukvård och vägar och sånt som har skett, utan det är ju investeringar som går ut på att man ska producera mer vapen som man sen bokstavligen spränger i bitar i Ukraina. Så jag menar, det skapar ju inte långsiktig tillväxt, och det är den utmaningen som den ryska ekonomin har både idag men framförallt liksom framöver nu, för att man skapar verkligen inte långsiktig tillväxt på det här sättet. Mm.
Laura Solanko, här alldeles nyligen så kom ni vid Finlandsbank med den här prognosen eller en översikt över Rysslands ekonomi där ni sa att tillväxten ju faktiskt har stannat av till och med överraskande snabbt. Liksom, om du nu skulle vara någon slags ekonomisk huvudstrateg i Ryssland och du skulle vara Vladimir Putins högra hand, så vad skulle ni liksom oroa er för mest när det gäller ekonomin i landet? Alltså, vad är liksom mest bekymmersamt där ur ryskt perspektiv? Det som Torbjörn pratar om, att man är på inne i en nedförsbacke.
Oj, oj. Fruktansvärd idén. Jag tror att den första tanken är att hur tar jag mig av det och helst med livet.
Livet i behåll.
Vad skulle jag nu undra? Kanske två saker. Båda av dem har någonting att göra med stabilitet. En politisk och ekonomisk. Och på politisk stabilitet tror jag det viktigaste frågan är att håller eliten med i det här? Håller eliten med det här kriget och allt det innebär? Mm. Och en autokrati, det är ju helt nästan omöjligt att veta. För att det kan ju vara livsfarligt att inte vara överens med presidenten. Alltså, hur vet man verkligen hur den stör det här politiken har? Och det är ju en kritisk fråga, men det är för någon annan en ekonom för att förklara.
Att bedöma.
Mm. Men först om man nu tänker om det ekonomiska stabiliteten, det är ju det som Torbjörn just sa, det att det, hur länge och på vilket pris kan man fortsätta att finansiera alla de här statliga utgifter. Och det är förstås det som man nu måste tänka på, och det är ju därför staten har nu ökat skatten i Ryssland.
Mm, de samlar in intäkter genom att höja olika skatter.
Jo, och momsen ska höjas 1 januari. Och då måste man också göra beslut om att vad ska finansieras. Om man nu tänker på att det, kriget och krig, allt som är knutet med kriget, är det prioriteten, så allt annat kan skärpas ner. Mm. Och det ska inte vara lätt att göra det. Men det är ju kanske någonting som den ryska regeringen och ryska regimen nu måste göra beslut på.
Mm. Ja, så att om man tänker höja konsumtionsskatter till exempel i Ryssland, så kommer det med ett pris också att folk kanske blir sura.
Ja, no, inte vet jag om den blir sura, men det är ju början av någonting, så att alla måste betala något lite för det här kriget. Tills vidare har det nu varit så att man har kunnat lita på det här reservfunden och såna. Sådana inkomster för olja, export och allt sånt. Men nu börjar alla betala för det. Mm.
Ja, det fanns ju en sån här nationell välfärdsfond som hade, vad hade den, 600 miljarder eller något sånt här, tycker jag. Att jag minns inte, men att den börjar vara, tror man åtminstone. Vad vet man om det, hur slut den är?
Det som vi är intresserade av är det här likvida delen av det här reservfonden, och det har nu tagit slut på det sättet att det ser ut att ryska regeringen vill inte använda de sista pengarna där, där likvida.
Ja, man börjar söka efter andra inkomster. Ja. Vad tänker du, Torbjörn Becker, alltså, om du skulle vara liksom ansvarig för den ryska ekonomin, Putins högra hand, vad skulle du oroa dig för mest?
Ja, igen, jag håller väl med Laura att det är ingen roll man önskar sig, men det är klart att det är ju olje- och gasintäkterna som håller den ryska ekonomin igång. Och så har det ju varit de senaste 30 åren, så att det är klart att se till att man får in pengar för den olja man exporterar och även hitta nya vägar att exportera gas. Det måste ju vara prio 1, 2 och 3 så att säga, för att behålla både sin kapacitet att göda krigskassan men också att hålla igång hela landets ekonomi. Så att det är ju det helt avgörande. Och det är ju naturligtvis därför väst i olika omgångar har riktat in sanktioner just mot olja och gas. Men man har tagit ganska försiktiga steg i den riktningen. Men det är klart att det vi ser framöver nu, om det verkligen slår igenom på intäkterna för olja och gas, då kommer det skapa väldigt stora problem för statsbudgeten.
Mm. Men nu kommer vi in på de här sanktionerna som jag hade tänkt att ni skulle få förklara åt mig, som jag inte riktigt förstår nu fast jag har försökt. Det där. Alltså USA införde då sanktioner mot de här två stora oljebolagen, Lukoil och Rosneft. Där är Lukoil privatägt och Rosneft är statsägt då, om jag förstår det rätt. Och det här fick ganska stor uppmärksamhet. Det här var första gången Trump införde sanktioner mot Ryssland sen han tillträdde som president. Men det där, alltså min bild, eller ni ska nu rätta mig här hoppas jag. Men att alltså USA importerar ju knappast själv särskilt mycket olja från Ryssland. Så det har ju inte liksom någon sån effekt. Utan vad tänker man att det stora med de här amerikanska sanktionerna riktigt är? Var finns deras styrka, Laura Solanko? Vad är poängen?
Poängen är att USA-sanktionerna i själva verket förbjuder alla andra företag i världen att ha något som helst att göra med de här två bolagen.
Jag förbjuder alltså, dem det nu faktiskt konkret? Eller hotar
de? De facto förbjuder, inte de gjorde. Alltså det är ju så, som man, vad är det här secondary sanctions som man pratar om? Att det hotar att om du har fortfarande någonting att göra med Rosneft eller Lukoil, så kan du själva eller kan du själva som ett företag, du är på risk att vara sanktionerad av dig själv. Mm. Och det är ju en risk som inga vanliga företag vill ta. Inga vanliga företag på någon marknad någonstans vill ta den här risken. Och det hoten är ju ganska tillräckligt.
Mm. Tydligen hade ju redan bitit på en del indiska uppköpare eftersom man har lite backat där och dragit öronen åt sig. Så att säga. Vad tror du, Torbjörn Becker, om de här amerikanska sanktionerna nu mot de här stora oljebolagen? Alltså, hur stor effekt tror du att det kan ha?
Ja, om det skulle vara så att indiska och kinesiska köpare nu inte vågar göra affärer och köpa rysk råolja från de här två stora företagen, så får det ju otroligt stora konsekvenser naturligtvis för inkomsterna för oljeförsäljningen. Så att om de verkligen genomförs på det sättet som vi tror i första läget här, då är det ju otroligt allvarligt. Sen ska man ju förstå att de här företagen, de kommer ju göra allt vad de kan för att hitta olika mellanhänder och andra vägar där det inte syns att det är deras olja som hamnar i Indien och Kina, så att man igen kommer leta efter sätt att runda sanktionerna. Men igen, det blir stökigt på marknaden, det blir många företag som kommer vara väldigt försiktiga. Men sen är frågan, kommer sanktionerna då efterlevas fullt ut, tveksamt? Hur lång tid tar det för oljan att hitta andra vägar? Det vet vi inte heller riktigt. Men liksom, om man tog dem som de är och faktiskt alla de här importörerna av rysk råolja i Kina och Indien drar öronen åt sig, då får det ju väldigt, väldigt stora konsekvenser. Men som sagt, jag tror att vi får räkna med att de inblandade i de här transaktionerna kommer försöka hitta andra vägar att köpa den här oljan.
Mm. Finns det skillnad här i attityd, alltså från till exempel kinesiskt eller indiskt håll, tror ni? Alltså att, jag läste någonstans att indierna är liksom mera försiktiga medan kineserna kanske inte bryr sig så mycket och fortsätter att köpa rysk olja. Vad tror ni?
No, vi får se. Så precis som Torbjörn sa, vi vet nu inte faktiskt ännu hur det ska gå. Och först, i genomsnitt är det kanske så att indiska företag är lite mer beroende på internationella marknaden. Och är särskilt på internationella finansmarknaden. Och kanske det är lite lättare för i alla fall för några kinesiska bolaget att skaffa oljan på utanför det standarda internationella finansmarknaden. Och så är det därför, tror jag, att varför vi nu tittar särskilt noggrant på indiska företag, att vad de gör.
Vad tror Torbjörn Becker om det här?
Nej, men jag tror också att i det kinesiska systemet kanske man har lite större frihetsgrader. Och det handlar ju i slutänden om vad kommer faktiskt USA genomföra för sanktioner mot de organisationer eller företag som nu är del av de här oljetransaktionerna. Och som sagt, är det kinesiska statliga företag som är inblandade i det här, så är det väl frågan om inte det här blir en del av den större tulldiskussionen med Kina i något läge, snarare än att det blir isolerat mot Ryssland. Och jag tror igen att det är väl större sannolikhet att de indiska aktörerna är lite försiktigare med den här typen av transaktioner än vad kanske den genomsnittliga kinesiska är.
Mm. Jag såg någon siffra på att idag köper Indien mellan 1,5 och 2 miljoner sådana här barrels, vad heter det på svenska? De här fat, just det, ska du ha. Så att det där, och Ryssland producerar totalt 5 miljoner sådana här fat råolja, 2,5 miljoner fat raffinerat per dag. Så Indien är ju en stor köpare här. Ja, vi får väl se. En annan sak som har hänt de senaste månaderna är att ukrainska drönare har förstört en hel del oljeraffinaderier i Ryssland. En källa som jag såg uppgav att 19 raffinaderier skulle ha blivit träffade under de senaste 3 månaderna, och det har blivit ännu flera sen dess. Som man menar från ukrainsk sida att de här attackerna har haft en betydligt större betydelse för den ryska ekonomin jämfört med de här sanktionerna. Vad tror ni om den saken? Hur stor skada har de här drönarattackerna på ryska oljeraffinaderier haft för den ryska ekonomin? Vad tror Laura Solanko?
Kanske det är så att de här attackerna har 2 effekter. För det första, det minskar produktionen av oljeprodukter och särskilt exporter av dessa. Och alltså ryska oljebolagens inkomster minskar alltså. Och effekten på hela ekonomin är naturligtvis negativt. Hur stor ska det bli? Tyvärr, det kan vi inte säga ännu. Men den andra effekten som kan vara viktig också är psykologiskt. Bensinpriset är en viktigt samtalsämne även i Ryssland. Och att ha nyheter om bensinpristen och alltså kan vara en någon effekt på den allmänna stämningen i Ryssland. Och det förstås förstår också ryska myndigheterna, och därför har myndigheterna i Ryssland införts många begränsningar på börshandel av de här oljeprodukterna, och också exporten. Särskilt export på bensinprodukter har förbjuds helt och hållet. Alltså det kan ju innebära också någonting som är inte lätt att mätta på ekonomiska termer. Mm. Men det kan ju ha en effekt on hur man känns till det här krigsefotten i Ryssland.
Ja. Vad tror du, Torbjörn Becker, om de här attackerna mot oljeraffinaderier i Ryssland?
Ja, en nyckel är ju hur lång tid det tar att reparera varje sån här raffinaderi efter en attack. Så att om det tar liksom flera månader eller ännu längre tid och att det är svårt att få tag på delar för att återställa kapaciteten, då kommer det ju få stora effekter på ekonomin. För det är ju också en viktig inkomstkälla att kunna exportera oljeprodukter, och det är som sagt inte så kul om den blir mycket dyrare med bensin inom landet också. Men där är det ju svårt som utomstående att förstå om de här skadorna är så att säga långsiktiga eller om de går relativt fort att reparera, och det har ju väldigt stor effekt då för hur viktigt det är ekonomiskt. Men som Lara var inne på, jag tror att det signalvärdet i att visa för den ryska befolkningen att det pågår ett krig som har konsekvenser även här i Ryssland, det är ju också naturligtvis en viktig del av den här ryska propagandan att liksom vi är oövervinnliga. Det här blir en påminnelse om att Ryssland kanske inte är riktigt så oövervinnligt som den ryska ledningen vill göra gällande för befolkningen.
Mm. Laura sitter här och nickar.
Ja.
Håller med. Hej, jag vill fråga er gällande det här, en annan sak som också handlar om den här bilden av att Ryssland är oövervinnelig och som förstås intresserar oss här som grannland i Finland ganska mycket, så är den här förmågan att producera vapen. Nu det där vet vi att de här vapenindustrierna de går i tre skift och spottar ur sig nya vapen där med väldig fart, och det här oroar ju också politiker eller folk i väst förstås. Men det där jag läste här är en bedömning att Ryssland skulle idag ha förstört mellan 2500 och 2900 stridsvagnar under kriget så här långt. Det motsvarar 100% av de stridsvagnar som var i aktivt bruk före kriget. Man har använt inte mycket gammalt material, det här minns vi de här bilderna när de drog ut sådana här museala stridsvagnar och försökte renovera dem för att använda dem vid fronten. Och så här, alltså att man har ju förstört otroliga mängder vapen och det där. Och man tror också att den här reserven av sådana här gammalt material skulle vara förbrukat under kommande år 2026. Alltså någonstans får man ju ändå en bild av att man förbrukar nu väldigt mycket av sina resurser. Och har ryssarna kapacitet att bygga upp det här nu så som de gärna vill ge sken av? Vad tror Laura Solanko om liksom den här produktionskapaciteten?
Jag är ingen militärexpert. Det måste man ju säga. Men jag tror nu att det som avgörs vid fronten är väl att vilken sida kan producera mer krigsmaterial. Mm. Och om Ryssland producerar eller kan skaffa mer från sina partner än Ukraina kan göra, det räcker tyvärr. Och andra sidan är att krigen har förändrats på det sättet att kanske det drönare och missiler som är viktigare än stridsvagnar. Mm,
och där lär de ju ska fortsätta kunna producera väldigt mycket drönare.
Mm. Jo, och där tycks det nu vara så att utvecklingen av de här drönare går rasande fort i Ukraina. Men kanske det är så att Rysslands fördel är fortfarande massproduktion av kanske en enklare typ av drönare. Mm. Och som sagt, som jag är nu inte särskilt expert på det här fältet, så kan jag inte säga vilken del är det viktigaste.
Men här är en ekonom, den här Anna Prokopenko som jag nämnde här i början. Hon menar att man nu har nått sin liksom tillverkningskapacitet på något sätt. Det har planat ut, man kan inte öka mera.
No, på makronivån det håller ju. Det ryska ekonomin går fortfarande på full kapacitet. Alltså det full sysselsättningen. Och om man nu tittar på det som vi vet om hurarna produktionskapacitet man har i industrin, alltid i full fart.
Mm.
Alltså det verkligen, om man nu tänker att man borde göra mera någonting, så nästan menar det att man borde göra mindre någonting annat. Och det är ju inte en bra nyhet för den civila produktionen i Ryssland heller.
Det har man hittills inte vågat göra, till exempel ta över privata fabriker som producerar någonting annat för att producera militära vapen.
Jo, det får man ju se hur det går, men det kan ju hända. Det är ju möjligt. Det är en fråga om politisk vilja.
Mm. Vad tänker Torbjörn Becker om den här möjligheten ja, att producera ju, mera vapen.
Ja, det är ju väldigt också kopplat till vilka sanktioner som vi ger oss in på och hur vi för diskussioner med Kina och andra länder till vad de exporterar till Ryssland. Så att vi vet ju att rysk industri är väldigt beroende av en hel del högteknologiska komponenter om man ska kunna bygga mer avancerade vapen.
Men det här tycks de ju få från Kina.
Ja, men precis. Det är därför jag säger att vår nyckel till det är så att säga igen samtal med Kina snarare än att vi ska sitta och hoppas att Ryssland inte producerar det här. Så att jag tror att lika väl som Trump ska prata om sanktioner mot de som handlar med rysk olja så borde han nog ha ett samtal om vilka komponenter som Kina säljer till Ryssland som går in i krigsindustrin. Så det tänker jag är en viktig del av vår sanktionspolitik, nämligen vad vi eller resten av världen då skickar in i den här ryska krigsapparaten. Sen är det ju också så att även Ryssland då som sagt har en budgetrestriktion, så har man då mindre pengar i krigskassan så har man ju inte råd att köpa lika mycket komponenter från Kina och andra länder, så att det hänger också ihop med hur vi kan begränsa de ryska inkomsterna. Så att det är väl liksom ekonomsvaret på den här frågan. Och sen exakt vad de kan producera, det behöver någon annan svara på.
Nå, du sa att det beror då på hur stor krigskassa man har eller om den börjar sina. Vi har redan nämnt den här nationella välfärdsfonden som man vet att det där åtminstone inte verkar ha så hemskt mycket pengar kvar eftersom man också väljer att höja momsen då till exempel från och med nästa år. Det där, var kan Ryssland få liksom mer pengar att använda? De har en helt väldigt liten statsskuld, det vet vi, 15%. Ja. Sverige har nästan lika liten, men Finland har 61% av BNP. Så det där, kan Ryssland börja låna pengar för att fortsätta det här nu då, sin krigsmaskin? Laura Solanko.
No, Ryssland kan ju använda alla vanliga steg av vanlig finanspolitik. Man kan ju höja skatter som man har gjort och höja olika avgifter. Man kan göra nedskärningar till offentliga utgifter och då kan man ju låna pengar. Och allt det här har gjorts och allt det här ska fortsätta att göras. Ryska staten kan låna pengar inomlands, alltså det menar att det är det inhemska banksystemet som kan låna pengar. Fråga ju är att på vilka pris?
Och för till liksom räntan då, hur hög den är?
Ja, hur hög är räntan? Och förstås är det så att om ryska bankerna lånar pengar till staten så finns det mindre att låna till ryska företag, ryska no, vanliga människor. Mm. Alltså man måste ju välja någonting.
Finns det hur mycket pengar som helst där inom landet som
nej,
man kan låna?
Nej, det finns ingenstans det finns så mycket pengar som man vill. Men som jag redan sa, det tror jag att till sist är det frågan om politisk vilja. Det är en autokrati. Och om det regimen beslutar att nu måste vi skaffa pengar till krigen så kan det nu göras. Så länge som regeringen har monopolin av våldmakten i staden.
Men hur tänker du då att det skulle gå till?
Dåligt.
Vad skulle man göra om man har våldsmonopol? Så vad skulle det kunna liksom handla om?
Det som jag menar är att det just för tillfället våldsmakten menar det inhemska säkerhetsapparaten. Alltså det kan ju vara farligt att inte göra det som regeringen sa.
Just det. Men Ryssland kan inte låna pengar utomlands?
Nej, inte praktiskt taget, nej.
Vad säger Torbjörn Becker?
Det har ju varit en del av sanktionerna också att skära av Ryssland från internationella kapitalmarknader. Och jag menar även då kanske kineser och andra som man skulle tro skulle vara mer välvilligt inställda till att låna ut pengar till Ryssland vill ju inte göra det, för de vill inte heller förlora pengar på att låna ut till någon som inte kan betala tillbaks. Och då återstår ju som sagt den inhemska marknaden. Men där är ju Laura inne på det, att om staten lånar upp alla pengar som finns i banksystemet, då kommer ju det påverka hur resten av ekonomin fungerar. Och då kommer den här ekonomiska utförsbacken vara ännu brantare ut för. Om man ser till att liksom företag och hushåll inte kan låna någonting i bankerna, då kommer ju det påverka konsumtion och investeringar i alla andra delar av ekonomin. Så att det är som sagt, det är en budgetrestriktion som verkligen börjar bita nu. Och att låna upp pengar idag är inte speciellt attraktivt alternativ i Ryssland.
Mm. Ja, ni tror att man hellre höjer skatter och avgifter i det här läget? Eller vad säger ni?
Ja, alltså man får ju fundera på hur mycket lägger man på krigsapparaten. Och det kommer naturligtvis balanseras mot hur effektivt det är att höja skatter och kanske minska pensioner eller inte höja lärarlöner eller vad man nu har för andra delar av sin budget. Så att det blir liksom mer och mer komplicerade och jobbiga prioriteringar man får göra i statsbudgeten helt enkelt.
Mm. Men hittills har ju, som vi nämnde här redan, så har man inte till exempel tagit över privata företag och tvingat dem att börja producera militära det där, vapen och sånt. Och man har varit liksom lite försiktig här med, vi har nämnt många saker man har varit försiktig med. Man vill inte heller förstås mobilisera människor direkt till fronten, det är man också lite försiktig med. Och är det ändå så att Putin är lite rädd för folks reaktioner trots allt, trots att det är en sån här auktoritär regim där man egentligen kan göra vad som helst, men man är lite rädd för folket. Vad tror du, Laura Solanko?
Jag tror att alla autokrater är rädd för folket. De är rädda för sina egna folk, inte för utländska hotar. Det händer alltid i en sån system.
Vilka tecken tycker du att det finns på det där att Putin är lite rädd för folket?
No, det är ju precis som du sa, att det finns många sådana beslut som de vågar inte ta. Och förstås också det att det här, vad är det nu, repression?
Förtryck liksom.
Förtryck, det ökar hela tiden. Det hela tiden, vi har mer och mer av de här foreign agents eller andra som kan inte det median i Ryssland är mer och mer kontrollerad. Det är ju alltså att man är lite rädd för att kanske någon är inte med oss i det här krigspropagandan. Och det kan förstås vara lite farligt på lång sikt.
Vad säger du, Torbjörn Bäcker? Ser du något tecken på, eller vilka tecken ser du på att Putin trots allt är lite rädd för folkets liksom reaktioner?
Ja, frågan är om rädd är rätt ord. Mm. Det är väl mer att han inte vill låta folk förstå riktigt hur illa det är att man spenderar sina statsfinanser på det här sättet. Så att jag tror ju som Laura att liksom den här repressionsapparaten och förtrycket av folket, det är så pass omfattande. Så att, men det är ju så att även en auktoritär ledare tycker det är ju trevligare om han är populär hos sin befolkning än att man behöver sätta halva befolkningen i något fångläger. Så att det är väl liksom den balansgången vi ser nu i Ryssland. Att det är liksom bättre även för en auktoritär ledare att säga att vi har det bra här i landet. Och det är väl den världsbilden nu som sakta men säkert håller på att lite raseras med den här ekonomiska utförsbacken. Men som sagt, det är ju ingenting igen som sker över en natt, även om olika typer av sanktioner mot olja och så vidare kan skynda på processen. Mm. Så jag tror vi får ha lite tålamod med det helt enkelt.
Mm. Det som Rysslands kännare ofta säger, att det är inte folket som kommer att resa sig mot ledningen. Vi kommer inte att se någon massprotester på gatorna, för det är helt för farligt att gå ut och demonstrera. Men det som däremot kan vara avgörande är den här ryska eliten, alltså om de är med Putin eller inte. Alltså hur står det till med den här ryska eliten, Laura Solanko, idag? Hur mår de?
Tyvärr, det är svårt att säga. Det är faktiskt att jag vet inte. Jag vet inte hur kan vi få en sån uppfattning om det ryska elitens stamning på kriget. Nej, det vet vi inte.
Just det. Har du någon tanke om det, Torbjörn Becker?
Nej, det är nog precis som Laura är inne på, att det är väldigt svårt för oss på utsidan att veta hur samtalen sker när, så att säga, inga mikrofoner eller kameror är där. Så att...
Hittills har de fått behålla sin business och så vidare. Den här.
Ja, fast det är inte alla av dem, det får vi ju komma ihåg. Det är ju folk som har trillat ut från höga byggnader i ganska stor omfattning, så att det är inte... Och ibland då kopplat direkt till att man har sagt någonting olämpligt om kriget. Så att den här repressionen, den förekommer ju också i eliten, inte bara bland den allmänheten i Ryssland, så att säga.
Okej, vi ska avsluta här, men det där, före det så ska ni få ge goda råd här nu till de som sitter på och beslutar om saker och ting. Alltså, jag antar att ni skulle säga att det är viktigt nu att hålla sanktioner i kraft och öka trycket på Ryssland och så här. Vad är det dummaste som väst skulle kunna göra nu i det här läget? Vad säger Laura Solanko?
No, det dummaste vi kunde göra var att avskaffa sanktionerna innan ett trovärdigt fredsavtal är på plats. Helt enkelt.
Och kanske också öka eller införa flera sanktioner, eftersom som vi var inne på, det är lätt att kringgå det här.
Jo. Sanktioner kan lätt, då inte lätt, men sanktioner kan förstärkas. Och förstås måste vi också fortsätta stöd till Ukraina, både materiellt och finansiellt. Det är helt viktigt.
Ja, vad säger Torbjörn Becker om? Vad skulle det största misstaget västländerna kunde göra nu, vad skulle det vara?
Ja, just nu så är ju verkligen det här stödet till Ukraina en fråga som diskuteras, och om vi inte finansierar Ukraina så är det absolut största misstaget idag, för krig handlar ju om den relativa styrkan mellan två stridande parter, och som sagt, sanktionerna är ju till för att trycka ner Ryssland, men vi måste samtidigt komma ihåg att vi måste se till att Ukraina blir så starkt som möjligt, så att jag håller helt med Laura. Stötta Ukraina är minst lika viktigt som att ta nya sanktioner mot Ryssland.
Vill du nu tillägga någonting, Laura?
Kanske till sist, om man nu undrar att hur är det möjligt att den ryska ekonomin är så motståndskraftig och så allt. Vi kan ju också komma ihåg att Ryssland har fått krig med Ukraina för nästan 4 år. Ukraina är det fattigaste landet i Europa. Vad är en stark ekonomi eller en stark makten är det som Ryssland har inte vinst på sikte nu. Ukraina är det fattigaste landet i Europa. Alltså det borde inte vara någon grand saavutus eller achievement eller vad som helst. Nej, det är en helt vanligt land.
Precis, de har inte kunnat, de är liksom jämbördiga där med Europas fattigaste land. Okej, vi får dra streck för den här diskussionen. Det var jätteintressant att höra er. Tusen tack för att ni tog er tid att komma hit. Laura Solanko från Bofit vid Finlands Bank. Och Torbjörn Becker som är chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm. Jag heter Maria Nylund.